Vi ska slå upp igen Filipperbrevet 2 och nu ska vi tala om Kristi upphöjelse. Och vi slår upp samma text. Filipperbrevet 2. Och vi går till samma text, men nu går vi vidare. Och nu läser vi om hur Jesus upphöjdes till sin mänskliga natur. Vers 9 och 10. Därför har och Gud upphöjt honom, alltså Jesus, över allting och givit honom det namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skulle böja sig, deras som är i himmelen och deras som är på jorden och deras som är under jorden, och för att alla tungor skulle bekänna Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Jag var död, men se, jag lever och har nycklarna till döden och helvetet. Skriv nu upp vad du har sett. Uppenbarelseboken 1:18. Den Herre som verkligen hade dött på korset i folkets åsyn, denne Herre uppstod på tredje dagen, och han visade sig och lät sig ses av sina lärjungar. Alltså lika verklig och historisk som hans död på korset var, lika verklig och sann var hans uppståndelse. Kristi döda och gravlagda kropp, den kropp som bar märkena, sårmärkena efter korsfästelsen, det var denna kropp som hade fått liv. Det var ju omöjligt att han skulle kunna behållas av döden. Och det heter i Hebreerbrevet 2:9, denne Jesus som en liten tid hade blivit gjord ringare än änglarna, alltså hans förnedring. Denne Jesus, honom ser vi för sitt dödslidandes skull har blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden. Och här förkunnar Hebreerbrevets författare såväl Jesu förnedring som hans upphöjelses tillstånd. Och vi ska här stanna nu inför hans upphöjelses tillstånd. Vad innebär då Jesu upphöjelse? Vi ser honom krönt med härlighet och ära. Det är alltså Jesu mänskliga natur som upphöjs. Stryk under det. Det är Jesu mänskliga natur som upphöjs, inte hans gudom. Till gudomen kan ju varken upphöjas eller förnedras. Gudomen är oföränderlig. Det är Jesu mänskliga natur som upphöjs, jag säger det för fjärde gången, och blir upphöjd. Aposteln Paulus talar om upphöjelsen som något som har skett i Jesu namn, som något som avser den mänskliga naturen. Därför att Kristus Jesus var lydig in i döden, därför har Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och deras som är på jorden och deras som är under jorden, och för att alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Det är viktigt att det sägs att upphöjelsen avser den mänskliga naturen. De liberala teologer, de säger alltid att Kristus Jesus, att han blir mer och mer gudomlig. Det var den mänskliga naturen som upphöjdes. Ty denna natur var ju förut tjänare och dräng. Men nu härskar Kristus över allt. Det är uppenbart. Och därför säger också Chrysostomos, en grekisk kyrkofader, som är citerad i den lutherska kyrkans bekännelseskrifter. Han säger så här: det är ett stort, ofattbart under, säger Chrysostomos, att vårt kött, att den mänskliga naturen sitter där uppe i himlarna och tillberes av änglar och ärkeänglar. Så ofta jag betänker detta är det som blev jag försatt utom mig själv. Och vi kan tänka på, det är den mänskliga naturen som blir upphöjd. Och vi kan tänka på den psalm som står i svenska psalmboken. Den står: jag griper med outsäglig fröjd de genomborrade händerna. Och det är ingen bild frågan om. Det är inte en liknelse, utan det är ju verklighet. Vi ska få se honom med de genomborrade händerna i det eviga livet. Och vi ska känna igen honom. Han har korsmärkena kvar. Alltså, det är ju oerhört viktig biblisk lära, som ni väl alltid har bekänt, att Guds son, den himlafarne, han har inte avlagt sin mandom. Han har avlagt sin tjänareskepnaden, drängskepnaden. Men den evige Guds son som antog den mänskliga naturen, han har inte avlagt sitt kött. Och därför ska vi se honom, Guds son, den andra personen i gudomen. Och vi ska få se honom bära, han har mandomen kvar och han bär korsmärkena. Vi tror, lär och bekänner, heter det i Konkordieformen, att den antagna mänskliga naturen i Kristus genom härliggörelsen, upphöjelsen, är upphöjd till Guds majestäts, krafts och makts högra sida. Men samtidigt sägs att detta majestät, detta gudomliga majestät, ägde ju Jesus redan genom den personliga föreningen med den gudomliga naturen. Detta majestät ägde han alltså redan i moderlivet. Herdarnas tillbedjan vid krubban, när de föll ned inför barnen i krubban och tillbad, det var den rätta gudsstyrkan. Det är ju våra trossyskon. Det var trons tillbedjan. Men denna lära om Kristus som uppstigen till himlarna, att han har mandomen med sig, den läran är vanligtvis motsagd och är helt motsagd av den historiskt kritiska forskningen av bibelkritiken. Och man menar självklart att Jesus har avlagt sin mandom. Han har försvunnit i sin mänskliga natur. Men detta är falskt. Vi håller fast vid denna lära, att den evige Gudssonen, han kunde inte upphöjas. Han är hög och härlig och gudomlig som han är, med den mänskliga naturen som upphöjdes. Och den mänskliga naturen har alltså Jesus kvar. Han har den kvar än. Och därför lär också bekännelseskrifterna, hur gammal är Jesus till sin gudom? Jo, han är av evighet. Guds son är av evighet. Hur gammal är Jesus efter sin mänskliga natur? Ja, han är nu snart 2000 år. Ty den evige Guds sonen antog ju köttet. Det skedde ju i historien. Det skedde ju vid Kristi födelse. Och han har mandomen kvar. Han är till sin mandom snart 2000 år. Så som det heter i bekännelseskrifterna, han är 1570 år till sin mandom då, när bekännelseskrifterna skrevs. Det är oerhört viktigt lära, alltså att vi håller fast vid detta. Guds son efter hans, som född av evighet, så som den som antog mandomen i tiden i Betlehem, och som den som behåller sin mandom och sin kroppslighet, men han har kastat ifrån sig drängkläderna, tjänarskepnaden, det äger han inte längre. Och därför, vad som sker i den bibelkritiken, det är just detta att man låter Guds son bara vara en höghetstitel. Man låter bara Guds son innebära en höghetstitel. Hedegård säger till exempel så här: att Guds son inte får betraktas som en rang eller en höghetstitel som Kristus har förvärvat. Guds son Jesus Kristus är en gudomliga person som är föremål för den kristna församlingens tillbedjan. Kristus efter hans mänskliga natur, ja, så avses också hans upphöjelse den mänskliga naturen, och som upphöjd gör Jesus, nu gör han fullt bruk av sina gudomliga egenskaper, av sina gudomliga egenskaper. Kristi upphöjelse, de olika stationerna om i hans upphöjelse ska vi här tala om, och det beskrivs ju i Bibeln. Den första stationen i Kristi upphöjelse, det är att han steg ner till helvetet. Alltså, anteckna detta, för det är ju en viktig, och ni kan gå till Pipers dogmatik. Alltså, det första ledet i Kristi upphöjelse, vad är det? Jo, att han steg ned till helvetet. Nederstigen till helvetet, det är alltså inte ett led som förkunnar Jesu lidande, utan nederstigen till helvetet förkunnar hans upphöjelse och seger, hans resignatio ad infernum. Och det står ju i trosbekännelsen, till helvetet. Och så sedan har vi nästa steg i upphöjelsen, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Och nästa steg, det tredje, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Och nu ska vi gå till den första stationen. Han steg ned till helvetet, ad infernum. Han steg ned till pinorummet. Men detta betyder inte att Kristus på nytt skulle lida helvetets kval. Han led helvetets kval på korset, och han skulle inte mer lida. Hans verk är fullbordat, och hans lidande behöver inte mer kompletteras. Utan att Kristus steg ner till helvetet, det hör alltså inte till hans förnedring, utan det hör till hans upphöjelse. Och vi ska läsa det klara beläggstället. Nu går vi till, inte till o, vi går till det klara beläggstället, som det som kallas Sedes doktrine, Sedes klassika. Första Petri brev 3:18-19. Och där står det detta. Ska vi läsa detta? Kristus själv led ju en gång döden för synder. Ja, det skedde ju på långfredagen. Rättfärdig led han för orättfärdiga, och det att han skall föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet på långfredagen, men till anden blev han gjord levande. Och i anden gick han och stad och predikade för de andar som hölls i fängelse. För sådana som fordom var ohörsamma, olydiga. Kristus steg ned till fängelset, lär aposteln Petrus. Det vill säga, Kristus steg ned i helvetet. Och där predikade Kristus för det ohörsamma, det vill säga för det olydiga, för det fördömda. Och predikare betyder här inte att han predikade evangelium. Att predika evangelium heter evangelizo på grekiska, men det står inte evangelizo här. Evangelizo betyder predika evangelium. Nej, evangeliet har icke predikats och skall aldrig predikas i fängelset, i pinorummet, i helvetet. Aposteln använder ett särskilt ord för predika. Han använder ordet kerysso. Och det betyder en härold som ropar ut. Och kommer från slagfältet och ropar ut: segern är vunnen nu. Och det är denna proklamation som Kristus förkunnar, härolden. När han stiger ned till helvetet så förkunnar han för det fördömda. Han förkunnar sin dom och sin seger. Han förkunnar för det ohörsamma sin dom och sin seger för det fördömda. Det är alltså inte frågan om ett utropande av evangeliet. Origenes var ju en stor kyrkofader i Alexandria, och ni har säkert hört Origenes namn nämnas. Men han blev ju dömd som kättare, som förförare. Och det berodde på att Origenes, han utlade falskt, han gav en falsk exeges av det här bibelstället, en falsk utläggning. Och han menade det, att Kristus i fängelset förkunnade evangeliet. Och Origenes förkunnade något som kallas för apokatastasis panton, alltings återställelse. Och Origenes förkunnade att också djävulen skulle bli frälst. Men Origenes blev dömd för sin heresi. Och denna bibelutläggning är ju helt förförande och helt falsk. Denna artikel, att Kristus steg ner till helvetet, till fängelset, det är för oss den största tröst. För här kan en kristen sjunga och ropa: du helvete, var är din seger? Nej, djävul och helvete kan inte fånga och inte skada dem som tror. Så blev alltså evangeliet inte förkunnat i fängelset, utan här förkunnade Kristus sin dom och sin seger för det olydiga och det ohörsamma och det otrogna. Nu är det emellertid så att vanligt att första Petri brev 3 vers 19, att det binds samman med det fjärde, med första Petri brev 4 vers 6. Om ni ser i de svenska kyrkobiblarna så står det efter första Petri brev 3:19, står det inte en hänvisning till första Petri 4:6. Gör det. Stryk det, för det är en ren förfalskning. Det hör icke samman dessa verser. Det är vanligt att man gör den hänvisningen, men det handlar i det fjärde kapitlet om något helt annat. Alltså i den svenska kyrkobibeln anges första Petri 4:6 som ett parallellställe till 3:19. Men detta är mycket vilseledande. I 3:19 står det vi kan att Kristus predikade kerysso för de dödas andar. Han predikade i fängelset, han predikade sin dom och sin seger. Men nu ska vi läsa 4:6. Och vi läser naturligtvis, då måste vi läsa i sammanhang, att vi inte bara plockar en vers, utan vi läser från fjärde kapitlets första vers. Då nu Kristus har lidit i köttet, så väpna och ni er med samma sinne. Ty den som har lidit i köttet, han har icke längre något att skaffa med synd. Och leven sedan, under den tid som återstår eder här i köttet, icke mer efter människors onda begärelser, utan efter Guds vilja. Ty det är nog att i under den framfarna tiden, att ni har gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt leverne och dryckenskap och allehanda skamlig avgudadyrkan. Varför det och förundra sig och smäda er, då ni nu inte längre löper med till samma liderlighetens pöl. Men det skola göra räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda. Ty att evangelium blev förkunnat jämväl för de döda. Det skedde för att dessa, om än till köttet, det blev dömda, så som alla människor dömas, likväl till anden skulle få leva, så som Gud lever. Låt oss ta om igen 4:6. Till att evangelium förkunnades också för de döda. Här används ordet evangelizo. Och det betyder att evangeliet förkunnades för dem som nu är döda. Det är för dem som förut har varit i det kroppsliga livet. Varför predikas evangeliet för dem som förr var döda? Jo, det skedde för att de skulle få leva så som Gud lever. Alltså, evangeliets predikan öppnar portarna till paradiset, till det eviga livet. Och när evangeliet predikas, ja, då vet vi, Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till sanningens kunskap. Vad har Gud för avsikt när han låter evangeliet predikas? Han har den avsikten med sitt glädjebudskap. Han har den avsikten att det ska bli frälsta. Det är ju Guds avsikt. Och det är detta evangelium som går ut i världen in till den yttersta dagen. Guds avsikt. Men resultatet av evangeliets predikan är inte alltid trons liv. Och där resultatet inte blir trons liv, ja, där blir dessa människor som har avlidit och som har hört predikan, där blir det dömda och fördömda. För den som hör evangeliet och inte tror, han är fördömd. Den som tror, han har evigt liv. Och den som inte tror evangeliet fördöms. Det står alltså i ett helt annat sammanhang. 1 Peter 4:6. Nederstigen till fängelset. Kristi nederstigande till fängelset och hans straffpredikan för det ohörsamma öppnade alltså ej fängelseportarna för de redan fängslade, men för alla dem som lever och som tror, och som tror evangeliet. För och hör evangeliet, så vet detta att då förkunnas helvetet är besegrat. Alla dem som är fångna under döden och som hör evangeliet och tror, det räds inte, du helvete, vad är din seger? Helvetet är krossat. Hos det troende, det som har hört evangeliet, hur kan det finnas någon helveteskräck för dem när de vet detta? Att Kristus lovar en hel och full synda förlåtelse, och han lovar det eviga livet. Om jag dör nu så är det ingen fara. Jag vet att döden skadar mig inte. Döden skadar mig inte. Det får vi bekänna. Och det ska vi bekänna frimodigt. För det är ju vår tro. Det är ju vår allra heliga tro. Allra heligaste tro. Och sedan kommer den andra stationen. Om den hövding, segerhövding, på tredje dagen uppstod han från de döda. Det finns en katekesfråga som lyder så: varför tror du att Kristus uppstod igen från de döda? Därför att Guds ord lär mig att han efter sin begravning visade sig levande för sina lärjungar. Den frågan står i den lutherska bekännelsekyrkan ska det ses. Och visst är det ett gott svar. Visst är det ett bibliskt svar. Vad har vi för grund och skäl att tro på att Jesus uppstod ur graven? Jo, skälet är efter begravningen visade han sig på den tredje dagen levande för sina lärjungar. Det är en fast grund vi har. För apostlarna och många andra hade han efter utståndet lidande genom många säkra bevis visat sig såsom levande. Apostlagärningarna 1:3. Genom Guds ord lär vi alltså att han är verkligen uppstånden. Och han är uppstånden i ett förhärligat tillstånd. Och i urkyrkan sjöng man: Kristus är uppstånden. Och så svarade menigheten: ja, han är sannerligen uppstånden. Halleluja. Och vad innebär detta att han är uppstånden? Han är uppstånden till följd av den skedda rättfärdiggörelsen. Därigenom blir jag viss om syndernas förlåtelse. Han säger ju själv: jag lever, jag var död, men se, jag lever. Och vi kan här tänka på Thomas, som tvivlade på att Kristus Jesus verkligen var uppstånden. Han kunde ej tro, men 8 dagar efter uppståndelsen visade sig den uppståndne för Thomas. Och han sa: räck hit ditt finger, se här är mina händer, och räck hit din hand och stick den i min sida, och tvivla icke utan tro. Och Thomas bekände: min Herre och min Gud. Nu hade han sett, han såg och trodde. Och det heter om apostlarna att de såg och de trodde. Och de gick ut och predikade evangeliet. Apostlarna såg och trodde och predikade. I vår tid hör vi ofta hur det bekänns att Kristus är Herre. Och den bekännelsen förs fram i stor triumfalism. Och dock, den Herre som man bekänner som kyrkans Herre och som världens Herre är inte den rätte. Hur ska vi då veta att bekännelsen är rätt? Att det verkligen är den rätte uppståndne Herren vi bekänner, och att det är den rätte Herren som avses? Och svaret är detta: den rätte Herren känns ju igen i sin bekännelse. Han känns igen där på att han bär korsmärkena. Det är tecknet. Den som dog för våra synder är uppstånden. Och hans uppståndelse innebär att den syndiga världen är återlöst och är avlöst. Och det skedde på den tredje dagen. Och så tar vi den tredje stationen, uppstigen till himmelen. Och så talar evangelierna och vi och talar apostlagärningen om hur under 40 dagar den uppståndne lät sig ses. Och hur han talade med sina lärjungar om Guds rike. Och efter fullbordad frälsningsgärning och lärundervisning uppfor han till himlarna. Och när han den uppståndne hade sagt detta, det vill säga lovat apostlarna den heliga andes utgjutelse, efter att ha gett detta löfte, så lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och inför apostlarnas ögon uppfor han till himlarna. Det skådade mot himmelen till dess att skyn tog honom bort. Alltså, själva himmelsfärden åsågs, bevittnades av apostlarna. Vad Jesu uppståndelse ur graven beträffar, så framgår det ju klart att händelsen som sådan, att själva uppståndelsehändelsen, inte skådades av något mänskligt öga. Det var efter sin uppståndelse som han lät sig ses. Men själva himmelsfärden som sådan skedde under det att lärjungarna skådade mot himmelen. Så är alltså Jesu himmelsfärd i vanlig mening sann, historisk. Den är inte myt, det är inte fråga om motiv eller saga, utan lika verkligt som att han vandrar i Galileen, och lika verkligt och sant som att han är uppstånden ur graven med samma kropp som lades i graven och uppstod, lika verkligt är att han är uppstigen till himlarna, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida. Och det är så som människa han, Kristus, har uppstigit till makten att regera, säger Kyrillos, kyrkofadern. Och detta är viktigt. Det är inte gudomen som är upphöjd. Gudomen kan varken upphöjas eller förnedras, som vi har sagt. Nej, det är människan, den mänskliga naturen, som sitter på faderns högra sida, på faderns högra hand. Och detta är då, det är en majestätsutsaga. Det ska vi veta. Att lutheraner är mycket ivriga att bekänna detta. Att när det heter att han är uppstigen till himmelen på Guds faders högra sida, så är detta, får detta inte fattas som en bekännelse så som skulle Kristus ha bytt lokal. Som förnedrad skulle han då, menar man, vara lokalt bunden vid en viss plats. Men det är ju inte sant. Som förnedrad var Kristus inte bunden till Galileen. Han var ju samtidigt i himmelen. Som förhärligad skulle han sedan vara lokaliserad till himlen. Och vara instängd i himlen. Det är ju så de reformärta sekteristerna lär. Det är ett Zwinglis falska föreställning. Att den himlafarne Kristus till sin mänskliga natur är instängd och innesluten i himlen. Och därför att hans kropp är instängd i himlen kan Kristus inte vara närvarande vid på altarbordet. Därför kan inte Kristi kropp delas ut. Ty kroppen är i himlen och kan icke vara i sakramentet. Men detta är ju falskt. För den mänskliga naturen har ju del av de gudomliga egenskaperna. Den mänskliga naturen har del av de gudomliga egenskaperna. All makten. Och samme Kristus som tronar i himlen. Samme Kristus är i din mun. Det är Kristi kropp. Det är, han har olika existensformer när han vandrar i Galileen. Men det är samme Kristus. Och när vi tar emot Kristi lekamen så är det ju något ofattbart. Vi kan inte fatta det. Hans lekamen och blod är verkligen tillställs i den heliga nattvarden. Och detta för nattvarden förmedlar åt var och en som tror syndaförlåtelsen. Himlen är det heligas ort. Ja visst, det är sant. Men det är inte sant att Kristus efter sin mänskliga natur, att han skulle ha lämnat jorden. Nej, han säger ju själv, jag är med eder alla dagar inte tidens ände. Och då ska vi bekänna att han som lovar och säger detta, han är med sina lärjungar till sin mandom också. Inte bara till sin gudom, utan han är efter mandomen, efter sin mänskliga natur med oss. Och det har, ibland har man tänkt att kanske kan det bli anstötligt att bekänna så här. Men då är det en lutheran som har tänkt på detta. Kan det vara anstötligt att Kristus den efter sin mandom är överallt? Och då säger en luthersk teolog, tänk de kristna. De har ju ibland blivit drivna ner under jorden. De har fått vistas i kloaker, i kloakledningar. Förföljda, jagade som vilddjur. Och där har det i kloaken har det ropat till sin herre. Har Herren då inte varit där? Ja visst. Också det förföljda. Det som har drivits in i fängelsehålor. Och fått leva närmast som vilddjur. Men Herren är där. Och Herren efter sin mandom. Ja, mandomen har del av de gudomliga egenskaperna. Lika visst som att Kristus efter sin mänskliga natur uppfår till himlarna, lika visst är det att han efter sin mänskliga natur är här i salen. Och att han är här till städes. Och att han är det troendes huvud. Och att han är den som är världens herre. Liksom Kristus Jesus förutsade sin uppståndelse, så förutsade han också sin himmelsfärd. När han inför stora rådet bland sina fiender sa, härefter skall människosonen sitta på den gudomliga maktens högra sida. På den gudomliga maktens högra sida sitter den evige gudssonen som har mandomen. Han sitter där och denne herre, han är sin kyrkas huvud och han är med sina trogna. Han styrker och hungnar oss med sitt ord och sitt evangelium. Den gudomliga makten. Ja, han skulle ju korsfästas. Och han som snart skulle korsfästas förutsade sin himmelsfärd. Och i Guds ord ser vi honom korsfäst, mäktig, också när han kröns med törnekrona. Vi ser honom uppstånden och krönt med härlighet. Och det skulle genom Guds nåd komma alla till godo att han smakade döden. I brevbrevets andra kapitel vers 9. Och i kyrkans äldsta katekes finns en bön. Framförallt tackar vi dig, Herre, för att du är mäktig. Framförallt tackar vi dig, Herre, för att du är mäktig. Och så fortsätter bönen. Må nåden komma och må denna världen förgås. Och då förstår vi, må nåden komma. Må Kristus, nådens konung, komma tillbaka. Och må himlar förgås och jord. Och så må denne Herre som vi tror, må han upprätta sitt härlighetsrike. Och så vet det heliga och det troende. Det vet detta. Att det är ju bara en vägg som skiljer oss från den. Jag bor ju vägg i vägg med den himmelska bröllopssalen. Snart ska han komma, den som kommer. Och då ska det kristnas sorg och smärta och synd inte plåga längre. Då ska Gud bli allt i alla. Då har den stridande kyrkans gemenskap. Då är den inte längre. Då är den stridande kyrkans medlemmar med i härlighetens rike. Och där ser de honom som har korsmärkena. Ack att vi redan var där. Men nu är vi här i den stridande kyrkans gemenskap. Men det är ju bara en kort tid. Och evigheten, den är lång. Amen.